Podplay.
Kvinnan är dyblöt och skriker på vad säkerhetsvakten tror är polska. Han försöker liksom få kontakt med henne på håll, men hon verkar som inte höra honom, eller hon reagerar knappt i alla fall. Så istället kallar han på polis. När polisen kommer till platsen förstår de snart att kvinnan heter Marta Herda och hon har kraschat sin bil ner från piren som liksom är en bra bit ut, och utanför där så är vattnet både djupt och strömt. Alltså det är liksom en sån hamn som så här ganska stora fartyg kan typ köra in i. Och hon har väldigt mycket panik för att det fanns en till person i bilen.
Hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Ah, det gör vi. Verkligen.
Och våren är här med stora stormsteg och har bara tagit mig med storm.
Stormar mycket hos dig, eller?
Ja, stormigt liv. Jag kände själv att jag skulle valt en. Och då säger jag att den har tagit mig med storm.
Ja,
mysigt det.
Och så även mig. Jag vet, ja. Det är för jävla trevligt. Det är verkligen, det är för trevligt. Så är det ändå.
Det är för trevligt, det är verkligen det. Hur är läget?
Ja, men bra
våren,
tycker jag.
Vårvädret, vårstormarna.
Det är fint, det är väl vårstormarna. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är fint. Jag har varit i Göteborg i helgen. Jag var på väg att säga att jag alltid mår så bra när jag varit i Göteborg, men sen gjorde du så där så nu mår jag sämre igen.
Och ändå är jag den enda du inte har någonting emot när jag är här med göteborgska.
Ja, men jag vet, det du måste komma ihåg är att göteborgare aldrig skulle säga GBG på det sättet.
Eller? Jag tror jag har hört det.
Av dig själv, ja, i ditt eget huvud, ja. Din inre göteborgare.
Jajamän.
Nej, men det var toppen. Det var jättehärligt.
Mysigt.
Så det känns bra. Hur mår du?
Jag mår superbra. Alltså, verkligen.
Gravid eller?
Jajamän. Det vet du ju. Men jag ser väldigt mycket fram emot att vi ska ses den här veckan. Det var länge sedan vi sågs nu. Och det ska bli väldigt mysigt.
Ja, det ska bli så jävla mysigt. Vi ska spela in ett avsnitt tillsammans. Alltså på samma plats. Mm. Nu låter det som att vi bara spelar in det var för sig och sen lägger vi ihop filerna vanligtvis. Det gör vi inte.
Det är svårt att tajma, men vi har lyckats lära oss.
Men typ om man bara bygger upp en sån, du vet, man hade nog kunnat bygga upp en bank med såna saker som vi brukar säga. Att man bara, nej, Och sen så kan man bara, så har vi bara Pelle då som klipper. Han är bara en liksom virtuos på att klippa in våra...
Trollkarl.
Alltså han har verkligen lärt känna oss och våra reaktioner, så han kan liksom välja den perfekta reaktionen.
Det du inte vet är att jag har en sån maskin här som jag har spelat in mig själv, så att jag bara sitter och trycker på knappen. Nej, men det ska bli underbart.
Det ska bli så jävla mysigt.
Det ska bli jättefint väder. Alltså du vet, jag bara känner att det är fan härligt, mysigt
livet.
Med vår.
Ja, jag tror det är med livet, men också båda två. Men du?
Yes.
Ursäkta att jag går lite här rakt på här, men har du något tips liksom? Har du sett något?
Alltså, den här sen sist då, så har jag nog inte det, för att nu är jag ju knees deep i Vanderpump Rules.
Äntligen!
Så att det är inte så mycket annat
som
får plats. Nej. Alltså, det är verkligen så.
Jag är så glad. Alltså jag är så himla glad att du har gett dig in i Vanderpump Rules den senaste säsongen nu. Alltså det...
Jag vet. Jag med.
Det är jag underbart. Har ju liksom längtat efter att ha någon att prata om det här med. Mm. Sen hela Scandal broke. Så att jag...
Men det är så... nej, precis. Nej, men det... Och jag typ kände typ så här... När du sa så här, nu får du börja titta, så var jag typ att jag bara, okej, jag säger bara det och sen kommer jag inte göra det, för jag planar inte.
Men... Som jag när du tipsar om Bachelor.
Exakt. Mm. Men nu har jag gjort det här för din skull, så nu är du sin nästa säsong av Bachelor för min skull.
Men hur känns det då? Känner du dig nöjd?
Jättenöjd. Men det är så jävla jobbigt tycker jag att titta på. Man får sån
panik.
Ångest.
Ja, jag vet.
Men känslorna som jag hade när jag tittade på Van Pump Rose, för jag tittade ju alltså way back. Och sen har jag sett det lite sporadiskt med liksom säsong 1, 2 och sådär. Stasi, liksom hela det där. Det är ju att, som jag skrev till dig idag, kan liksom Lisa Vanderpump och Ken ta sig an mig också. Alltså, jag vill typ bo i Villa Rosa hemma hos dem. Så, som han, kommer du ihåg vad heter han?
Ja, så, vad fan hette han? Han som blev ovän, Derek, som blev kompis med Brandy sen.
Jag tycker det är fascinerande, för de har bara så här mycket människor i sitt liv som de typ inte har någon anknytning till. Och så är det typ att de bara... Men, vi försörjer er, typ, vi
men
ser
jag
till
tror
att
inte de gör det.
Jobb.
Jag tror inte de, alltså nej, de har ju men, folk anställda på sina restauranger. Det är ju mest det.
Jo, men samtidigt så är det typ så här, alltså vadå, Kina hade väl typ sitt bröllop hemma hos dem.
Men det, jag fattar sin förlovning i alla fall.
Ja, förlovning var det. Men, jag fattar att det var.
Hon hade faktiskt också ändå sitt bachelorette party där.
Ja, men det är ju, och det är ju för serien, men det är ju fortfarande skumt att de pallar det, för att jag tycker ändå, ja, men jag gillar det så mycket, och jag blev också glad i dagens avsnitt, eller man ska säga det jag såg idag, när jag påmindes om att Sheena hade ju en affär med Eddie, alltså Brandys
ex-man.
Det hade jag liksom glömt bort. Så det var ju lite kul att bli påminn om det. Så att, nej, jag har inget tips förutom Van Pump Rules.
Det är kul att bli påminn om det. Men jag måste säga att Van Pump Rules typ är ett tips den här säsongen. För ja, att det är... alltså det är ju jättejobbigt att se, men det är också alltså bland den bästa realityn jag någonsin har sett.
Alltså verkligen.
Och det säger ju, med tanke på hur mycket du och jag har sett.
Alltså, it says a lot.
Yep.
Men också att hela mitt upptäckerflöde på Instagram nu är... bara Vanderpump Rules och typ massa så fula bilder på Tom Sandoval och sånt där.
Ja, så härligt.
Så det är typ lite mitt liv just nu då. Graviditeten och Vanderpump Rules, det är de få sakerna som tar upp mest tid.
Vad mer kan man behöva?
Så du då, har du något tips?
Nej men alltså jag har bara, jo men delvis har jag att inget av de här tipsen kommer vara true crime, men båda två kommer vara bra. Okay?
Mm.
Det ena är att det kommer till en ny säsong av Working Moms.
Ah, nice.
Mm. Det är ju toppen. Den finns ju på Netflix. Kul. Jag tror att det finns alltså 7 säsonger. Det blev jättemånga säsonger helt plötsligt. Jag tror det att det här är den sista.
Jag har bara sett 3, tror jag.
Ja, men den är jättebra. Alltså fortsätter vara jättebra. Mm. Så jag kan verkligen... den kan man verkligen kolla på. Och sen den andra är att det finns en serie, en liksom poddserie just nu som heter... alltså den heter nog bara Elon versus Twitter, som handlar om... allt sinnessjukt konstigt som hände sen alltså Elon Musk typ bestämmer sig för att ta över Twitter och allting som hänt sen dess. Och den är jättebra, liksom spännande och roligt berättad, och det är en jättekonstig historia, och om man som jag är typ, jag är liksom mildly interested, om du förstår vad jag menar. Men ändå så är det verkligen så här, det är kul och bra och spännande underhållning typ, och snyggt berättat. Så den kan ändå, det är de här Business Wars, inte kanske en podd jag lyssnar på varje dag, men det var de som gjorde, jag tror att jag tidigare tipsat om när de gjorde Christmas Movie Wars, som handlar om två
just.
Det är också, det är samma liksom gobbe.
Nice.
Så att, den tips. Tycker jag ändå att man kan lyssna på. Men som sagt, ingenting av det var ju true crime. Så att,
nej, men
vi kanske får göra den här podden true crime nu då.
Ja, let's get to it.
Let's get to it.
Den 15 augusti 2010 tog polisen i Seminole i Florida emot först ett larmsamtal, och sen direkt efter det första larmsamtalet tog de emot ett till. Och de tog säkert emot jättemånga, men det som är lite speciellt med de här då är att de kommer från samma plats.
Mm.
Det första samtalet kommer från den 23 år gamla Kevin Kine. Han är väldigt uppjagad och ber polisen om hjälp och säger att han har dödat min mamma. kort efter det så säger han att hans pappa också försöker ge sig på honom och att de båda två är utanför deras hus och att han har lyckats komma undan. Det andra larmsamtalet kommer då från Bill Kine. Han ringer som sagt från samma adress och berättar då för larmcentralen att hans son och hans fru precis har bråkat och att sonen som är följd av bråket har strypt och dödat hans fru. Och de här två samtalen blir startskottet på en historia där en familj pekar på varandra efter det mest fruktansvärda man kan tänka sig har hänt. Bill och Diane träffade varandra år 2000. De träffades liksom, som man kan säga, lite senare i livet för de båda. De var båda i 40-årsåldern. Och Bill hade redan varit gift men blivit änka ganska hastigt. Och han hade med sin första fru flera vuxna barn, men han längtade liksom efter att uppleva kärleken igen. Han fick syn på Diane när hon var på den nagelsalong som hon ägde och drev med sin syster. Han blev genast intresserad av henne när han fick syn på henne. Bara av liksom att så här, alltså han såg henne genom rutan typ och tyckte att hon var skitsnygg. Och han har beskrivit henne precis som hans typ.
Mm.
Och hon är verkligen ett blont bombnedslag. Och för att få anledning att prata med det här blonda bombnedslaget så bad han en av hans döttrar att boka en tid hos henne för att gå och göra naglarna.
Oj, härligt.
Mm. Väldigt liksom
initiativrikt. Ja, verkligen.
Och det var liksom, och de gick dit några gånger liksom och pratade och det var då ett uttryck som jag tycker om att använda. Sparks were flying mellan dem.
Ja. Yep.
Och Diane hade inte haft liksom superrak väg, eller man ska säga, när det kom till relationer i hennes liv. Hon har då inte varit gift utan varit i en del relationer som inte var särskilt bra för henne. Hon hade en son från en av de här relationerna som var 13 år gammal när Bill och Diane träffades.
Mm.
Och de är jättenära liksom mor och son, men han verkar inte ha någon så här särskild kontakt alls med sin pappa. Och även då sonen, Kevin, blir jätteförtjust i Bill och han är så superlycklig att hans mamma äntligen har träffat en man som var snäll och som behandlade både henne och honom bra.
Mm.
Så Bill och Diane börjar dejta och ganska liksom snabbt går allting och de gifter sig efter 2 år och Diane och Kevin som är då 15 år gammal flyttar in i Bills hus och jag vet inte om Bills barn bor hemma också.
Där.
Nej, men han, liksom, de blir väldigt så här, de flyttar in där och det är, liksom alla tycker om varandra, det känns väldigt så här okomplicerat typ. Och Diane blir då Diane Kane, eftersom hon, de gift sig så tar hon hans namn och även Kevin då, som tycker så mycket om sin mammas nya man, vill dela efternamn med honom, så han byter också namn och blir då Kevin Kane, så att de liksom är så här en familj verkligen. Och det verkar liksom vara så här ganska friktionsfritt, du vet, eller det är väl så här helt vanlig familjeliv typ. Fram till då den 15 augusti 2010 då polisen tar emot 2 larmsamtal från familjen Kines hus. Och grannarna får också se, har också fått se då Kevin och Bill brottas och bråka på gräsmattan utanför deras hus.
Oh.
Kevin är då 23 år gammal. Så polisen rycker såklart ut och där hittar de Diane avliden i hennes och Bills sovrum i deras säng. Det ska visa sig att hon har blivit strypt eller har kvävts till döds och det har liksom bara varit hon, Bill och Kevin i huset. Kevin då säger att det var hans styvpappa Bill som har dödat hans mamma och Bill säger då att det var hennes egna son Kevin som har gjort det. De pekar helt enkelt på varandra direkt. Från liksom start. Och det måste vara någon av dem som sagt. För att det har bara varit dem där hemma. Kevin berättar en historia. Han berättar att han har legat. Eller han berättar sin version ska jag säga. Och han berättar då att han har legat och vilat på soffan. När Bill har kommit in och sagt att Diane vill prata med honom. Och när han då har gått mot mammans och Bills sovrum. Där Bill då hävdar att Diane var. Så har han, du vet så här. eller han har typ öppnat dörren till sovrummet och direkt då har Bill tagit struptag kring Kevins hals bakifrån och försökt kväva honom. Och sen har de så här bråkat ganska intensivt och på något vis lyckats komma ut ur huset och där har de fortsatt bråka på gräsmattan inför alla grannar. Och till slut har då Kevin lyckats ta sig loss och larma polisen. Och det är då det första larmsamtalet som kommer in till polisen. Det är så Kevin säger att det går till. Bill då, å andra sidan, hävdar att han har kommit in i hans och Dianes sovrum. Och när han klivit in så har han sett Kevin stå över Diane i sängen i full fart med att typ attackera henne, liksom strypa henne eller du vet så här. Han säger då att när han har sett det här så har han tagit ett struptag kring Kevins hals för att få ut honom från sovrummet och bort från Diane. Och sen berättar han då att så här, Kevin har precis eller vet, lyckats typ så här, när de har slutat Kevin lyckas typ ta sig fri från Bill precis som Kevin säger fast liksom och då har han ringt till polisen.
Mm.
Så det är liksom så här a puzzling situation kan man säga. Och polisen kan konstatera att bådas berättelser liksom inte helt adds up. Varken med varandras såklart, men inte heller med deras egna. För det finns liksom luckor i berättelserna. För de ändrar sig från, liksom, från första larmsamtalet till deras initiala berättelser till vidare förhör så ändrar sig liksom historien lite grann. Kevin säger till exempel att han inte varit inne i mammans och Bills sovrum och sen så säger han att han har varit det och du vet sådär. Så det händer saker helt enkelt i historierna under tidens gång. Och larmpersonalen som kommer till platsen först och som gick igenom brottsplatsen kunde konstatera att Diane liksom var helt kall när de kom till platsen. Vilket tyder på då att det har gått en stund mellan det att hon mördats och att de kom till platsen. Så det verkar liksom inte varit så... nu dör hon.
Och sen så är de ute och bråkar och så ringer de liksom.
Exakt. De kan också hitta på brottsplatsen, alltså i sovrummet, några droppar blod i sovrummet. Dels är det på överkastet och dels är det på Dianes kropp. Alltså pyttesmå droppar och det är typ 5 stycken. De hittar också ett par birken i sovrummet och ett par glasögon. De hittar lite olika DNA på brottsplatsen. Och de här testerna testas då liksom mot Diane för att se vad som är hennes, mot Bill och mot Kevin.
Ah.
Och det är ju inte konstigt egentligen att allas DNA finns där för att de bor
det är deras hem, liksom.
I huset. Liksom. Men det här blodet då som hittas i sovrummet visar sig tillhöra Kevin. Och även de här Birkenstock-skorna och glasögonen visar sig tillhöra Kevin.
Mm.
Så han har ju helt klart varit inne i sovrummet fast han själv sa från början att han inte hade varit det. Och Bill berättar då för polisen att Kevin, som ju nu var vuxen, 23 år gammal, men fortfarande bodde hemma då, hade blivit allt mer otrevlig och utåtagerande mot både sin mamma och mot Bill. Och det känns typ som att det nästan var som en sån, du vet, stepbrothers, fast mycket värre, du vet. Meatloaf, han är så superbortskämd och mamman typ servar honom och han är så helt otacksam. Och de har typ så här sagt typ så här, du måste flytta. Han har typ svårt att behålla jobb. Alltså han verkar vara ganska oduglig. Typ, att han vet, så här, verkligen förlitar sig på att han ska bli omhändertagen av sin mamma och hennes man, vilket han också blir. Och han gör så här saker. Du vet, han har tydligen så här någon gång bytt lösenord på familjens dator så att det bara var han som hade det för att han skulle kunna ha datorn för sig själv så att han skulle kunna spela på den utan att någon skulle kunna, du vet, komma åt den. Alltså så helt så sjukt, så riktigt självisk sak att göra. Och det har då varit, enligt Bill, väldigt mycket diskussioner och bråk hemma tiden innan Diane mördades. Det var också så då att Diane och Bill hade tröttnat så pass mycket på att ha den här vuxna personen utan jobb hemma hos dem hela tiden. Så de hade bara dagar innan Diane mördades liksom gett honom ett nytt ultimatum. Så här, du måste flytta det här datumet. För de vill då köpa ett eget nytt hus. Alltså du vet, så här, Bill har bott i det här huset med sin förra fru som är avliden. Och du vet, så här, de vill göra på riktigt en nystart utan ett vuxet barn med sig.
Mm.
Så de har sagt typ så här, du måste flytta. Och vi vill att du ska vara ute det här datumet. Och det här datumet är typ 3 dagar efter den 15 augusti. Ah. Eller väldigt nära på. Men polisen är intresserad av båda männen. Givet att det var bara de som var hemma och att de pekar på varandra såklart. Och de får då båda två göra lögndetektortest. Och vi vet ju alla var vi står liksom i den frågan. Men det sker ändå. Och Kevin liksom klarar alla frågor helt galant. Men medan Bill då failar ett flertal frågor. Bland annat 2 stycken som är direkt kopplade till mordet på Diane. Men han står helt fast vid sin historia och som sagt, lögndetektortestet är ingenting som kan användas som bevis liksom, mot honom. Det är snarare liksom någonting som typ sparkar kanske intresset lite mer, för att den tredje frågan som han failade handlade om hans första frus död. För han var ju enkling liksom, och frågan han fick och failade. Jag tror jag nämnde det i början.
Nej, men det vet jag. Det var min reaktion var på att han failade på någonting om henne.
Ja, okay. Det är mer normalt än, okay. För frågan som han fick då och failade var om han hade något med hennes död att göra. Och då sa han nej. Men lögndetektorn visar då att det inte är sant. Hon hade nämligen avlidit på det sättet att hon har typ snubblat i deras trädgård, troligtvis slagit i huvudet, ramlat i poolen och drunknat.
Mm-hmm.
Hon har då hittats av Bill 9 på morgonen och ingen visste då hur länge hon hade legat i poolen. Men hon levde inte längre.
Okej.
Okay. Hennes dödsfall avskrevs då vid tillfället som en väldigt tragisk olycka och liksom, ingen trodde någonting om det.
Nej.
Att det var något konstigt liksom. Och hon har då en livförsäkring på $250,000 där Bill då är förmånstagare. Liksom. Så att när han då, men det är ingen som har tänkt på det då, utan liksom de har varit en så här loving family och han är typ helt förkrossad och vet allting sådär. Men när han då failar den här frågan på lögndetektortestet så blir polisen så här. Låt oss titta på Bill också lite grann här.
Yeah.
Och det visar sig då att han har fått ut ganska så mycket försäkringspengar in his days. Det har hänt både små och stora olyckor kring honom som har lett till att han har fått typ ganska rejält med deg. Och det visar sig, alltså du vet, det har varit någon så här brand och du vet, det har varit massa så här konstiga olyckor verkligen. Och det visar sig då också att Diane hade en ganska saftig livförsäkring på $750,000. Och så att det här då, liksom ett put together är inte särskilt bra för Bill.
Nej.
Så båda två då, både Kevin och Bill, kan tyckas ha motiv för att mörda Diane. Kevin, det faktum då att hans mamma och Bill var tuffa och jobbiga mot honom och vet, hade typ ställt ultimatum och sådär. Och Bill hävdar också att Kevin har haft en historia med missbruk av piller. Alltså du vet att han typ har såhär, ja. Så att det skulle då vara Kevins motiv, att han
motiv
till slut har då, va. Och Bills motiv skulle då vara försäkringspengarna. Så vilken väg ska polisen gå, tänker du nu?
Japp.
Men till slut tyckte då polisen att vittnesmålen om hur Kevin liksom uppträtt de senaste åren, alltså att han hade liksom varit typ så här, du vet, Bills barn vittnade om att han typ hade varit så här, slå mig bara din jävel till Bill typ, så att så här, du typ åker dit för det. Alltså han har varit ganska bråkig och det vittnar alla om i deras närhet. Så det tillsammans med vad han stod inför då, att han typ skulle bli vräkt, eller man ska säga, från sin mammas hem. Tillsammans med de här bevisen då, de här blodspåren som tillhör honom, glasögonen på, som är hans på deras rum och birkenskorna då på deras rum, tyckte polisen då var tillräckligt för att gripa och ställa Kevin inför rätta på mordet på hans mamma. Vad tänker du om det?
Alltså det jag framförallt tänker är typ att det måste vara en helt absurd historia. Eller liksom en helt absurd situation för den av dem som...
har gjort det.
Går i, ja, eller som liksom går igenom, att de går igenom samma upplevelse. Alltså båda två är misstänkta. Eller förstår du vad jag menar typ? Att det måste vara helt fruktansvärt liksom.
Är det
att
så sjukt?
Veta om att bara, han ljuger där borta. Men de typ tror på honom lika mycket som de tror. Eller förstår du?
Ja, nej, så är sjukt frustrerande.
Okej, så de griper honom.
Alltså de griper honom och han ställs inför detta. Och rättegången inleds då 2011, alltså ett år efter att mamma, Diane har mördats. Och hans försvar gör såklart allting på att peka på att det egentligen är Bill som är den skyldiga. Ja. Men trots det så döms han som skyldig och får livstid i fängelse för mordet på sin mamma. Han överklagar domen efter att ha suttit 2 år i fängelse. Så att fallet tas upp i rätten igen.
Ja.
Och domstolen tyckte då att Kevins våldsamma och knepiga historia med sin mamma och hans styrpappa inte skulle få användas som bevis i rätten så som det har gjorts, utan det, så det ströks i den andra rättegången. Och jag vet inte exakt på vilka grunder, men liksom försvaret liksom lyckas trycka igenom det här då, att så här, det här borde inte ha fått vara liksom fungera på de här vittnesmålen från typ Bill och familj, och du vet så här, borde inte ha fått användas som bevis. Så det stryks. Och i den här andra rättegången så är det inte bara liksom att hans försvar typ är lite så här, försöker indikera att Bill också har ett motiv, utan de går så här stenhårt på att bara så här, han är your guy. Så. Och i den andra rättegången då så upphävs Kevins livstidsdom och han får resning och släpps fri för mordet på hans mamma. Han anses helt enkelt vara helt oskyldig i hennes död. Och även Bill har avskrivits helt från mordet på Diane. Och alla misstankar gällande dödsfallet på hans första fru. Ja. Så det är så här... ingen av dem anses vara skyldig, fast det är någon som har gjort det. Men det är det som är så, det är det som är så himla stört ju, att det är så här,
de har ett, de,
det de handlar har två, bara om det här med de reasonable doubt. Så de kan liksom inte döma någon av dem, för att det är inte vattentätt mot någon av dem.
Men gud.
Men båda två förnekar ju självklart att de är liksom den som är skyldig.
Ja. Vad fan?
Så stört. Och både Bill och Kevin har varit liksom i kontakt med polisen efter det här, och Bill har varit det för att han har kört sin motorcykel in i en grupp av cyklister, så att en skadades liksom så pass mycket att han fick ta sig in till sjukhus, och han har då lämnat platsen efter det här, så att han har liksom varit i kontakt med polisen för någon slags hit and run, utan dödlig utgång, men ändå typ lika, minst lika illa.
Det är fruktansvärt ju.
Alltså så jäkla sjukt. Och Kevin har varit i kontakt med polisen på grund av någon slags misshandel där han, som han var en del av på typ en bar eller någonting. Men liksom, faktum kvarstår att Diane mördades i familjens hem den 15 augusti 2010 och att det bara var de här tre hemma. Men vem som faktiskt är den skyldiga fortsätter vara okänt än idag. Bara liksom att så här, man vet att en av dem gjorde det, men ingen av dem kommer för att få ta straffet för det.
Jävlar!
Alltså hur sjukt?
Men förstår du då att just att så här, det måste vara en sån enormt obehaglig upplevelse att veta att liksom den andra, han bara ljuger. Eller, alltså, en av dem går ju...
verkligen. Är det så stört? Helt sjukt.
Wow.
Och jag har läst Diane Kane is murdered and two suspects point fingers at each other. Dateline tells the story of Jennifer Tisdale på Distractify. 4 chilling details about Diane Kane murder case av på sportskrida.com. Och så har jag läst A Florida woman is dead and her son and husband each point to each other as a suspect in the baffling case av Jill Cederström på Oxygen. Och sen har jag läst Who did it? Who is Diane Kane's husband? Bill Kane av Teresa Skurta är på The US Sun. Och sen så har jag sett ett avsnitt av Dateline som heter True Lies. Hur sjukt.
Nej men... Och så tänk också att vara den av dem som är så här, som liksom aldrig får sörja sin mamma eller sin fru.
Jag vet, så jäkla hemskt.
Uff. Du, tack snälla.
Tack.
Morgonen den 26 mars 2013 går en säkerhetsvakt på sin vanliga runda i en fabrik i Arklows hamn, drygt en timme söder om Dublin på Irland. Klockan är ungefär 20:06 på morgonen när han påbörjar rundan och allt är till en början lugnt och stilla som vanligt. Men så har han en bil som kör i riktigt hög hastighet i närheten. Och när han typ kommer ner till hamnområdet så förväntar han sig att han liksom ska se en bil parkerad där. För att han tycker att det låter som att den har kört dit då. Men han gör inte det och så går han vidare. Men efter ett litet tag så hör han något annat som blir starkare och starkare tills han då inser vad det är. Det är en kvinna som skriker i liksom fullständig panik.
Okej. Okay.
Kvinnan är dyblöt och skriker på vad säkerhetsvakten tror är polska. Han försöker liksom få kontakt med henne på håll, men hon verkar som inte höra honom, eller hon reagerar knappt i alla fall. Så istället kallar han på polis. När polisen kommer till platsen förstår de snart att kvinnan heter Marta Herda och hon har kraschat sin bil ner från piren som liksom leder en bra bit ut, och utanför där så är vattnet både djupt och strömt. Alltså det är liksom en sån hamn som så här ganska stora fartyg kan typ köra in i. Så att hon har kört av piren och ner i vattnet där ute, och hon har panik, förståeligt nog, men hon har också väldigt mycket panik för att det fanns en till person i bilen. I bilen satt nämligen också hennes vän och kollega som hette Kasaba Orsos, och hon liksom skriker hans namn om och om igen, men ingen liksom, alltså man vet inte var han är helt enkelt, man vet inte var han har tagit vägen typ. Polisen hittar snart bilen i hamnområdet. Det är en guldfärgad Volkswagen. Men det är så strömt i området att de inte kan närma sig vraket. Alltså den liksom, vattnet liksom sveper bilen fram och tillbaka typ. Så strömt är vattnet där. Så först på eftermiddagen får de dit en kran och kan lyfta upp bilen. Och då har det hunnit samlas en folksamling på piren. Det bor bara drygt typ 13 000 personer i Arklow. Och nyheten om olyckan har spridit sig snabbt. Och en av dem som står där är Kasaba Orsos bror Zoltan Sandro. Och han bryter ihop när han ser bilen lyftas upp. Den är tom, men Zoltan insåg nog redan tidigare då att hans bror inte hade någon chans att överleva den här olyckan. För Kasaba kunde inte simma.
Okay.
Han hade gjort flera öronoperationer och hade liksom nästan, så att han var nog liksom tvungen att vara försiktig med sina öron och vatten. Men han hade också utvecklat typ nästan som en fobi för vatten. Han var liksom rädd för vatten och han kunde inte simma. En tid senare, jag vet, det är så jävla hemskt. Och det är också något det här att det är så, det är liksom en lång pir ut i vattnet och så är det så jävla djupt och typ jätteobehagligt. En tid senare så får polisen höra att en kropp spolats upp på en strand i närheten av Arklow, och snart tvingas då Zoltan identifiera sin bror och sen göra det svåra samtalet hem till familjen hemma i Ungern. Han klarar liksom inte riktigt av att berätta för sin mamma att hennes son är död på telefon, utan han måste ringa en av sina andra bröder som åker dit och liksom berättar för henne. Och hon har hjärtproblem och hela familjen är helt enkelt, alltså de är oroliga att hon inte ska typ överleva att få höra det här liksom.
Nej.
Med den rättsmedicinska undersökningen kan man konstatera att Kasaba dött av drunkning. Alltså han liksom inte skadat i olyckan eller utsatts för något våld eller så innan han har hamnat i vattnet. Bilen undersöks och man kan då konstatera att handbromsen var dragen när den körde i vattnet. Förarsätets fönster var nedvevat, alla andra fönster var stängda. Och bilen har kört igenom liksom åtminstone en ordentlig barriär, men också någon till typ av stopp liksom på vägen ut typ. Marta Härda tas till sjukhuset. Hon är då nedkyld och förstås chockad över det som har hänt Kasaba, men i övrigt oskadd. Hon berättar för polisen att hon och Kasaba har bråkat i hennes bil den här morgonen. Och hon har liksom fått som en stark känsla av att så här, hon måste få stopp. Alltså måste få stopp på hans, alltså det här, den här situationen typ. Och har då plötsligt typ gasat mot vattnet.
Okej.
Okay. Och hon säger att deras dåliga relation har vuxit fram över tid. För Kasaba har varit kär i henne. Och det är en kärlek som vuxit fram till någon slags besatthet. Han har liksom under ganska lång tid mer eller mindre stalkat henne. Och varit helt övertygad om att de ska leva tillsammans, gifta sig och skaffa barn. Trots att de har liksom aldrig haft en grej typ. Alltså de har aldrig, de har nog kunnat flirta lite, men de har aldrig varit ihop, de har aldrig typ legat med varandra eller så. Men han är helt obsessed vid det här liksom.
Mm-hmm.
Och Kasaba Orsos var 31 år gammal och kom då som sagt från Ungern. Men som så många andra så hade han i sina unga år flyttat från sitt hemland på jakt efter ett bättre liv och hamnade alltså i Arklow på Irland där hans bror Zoltan redan bodde. Och tillsammans så jobbade bröderna på Brook Lodge Hotel och Zoltan hade, han hade fru och barn där liksom, inte på hotellet utan i Arklow.
De bodde i ett eget rum bara.
Exakt. Men så att, och det var liksom någonting som Kasaba drömde om, alltså att ha den här familjen och var väldigt så etablerad på det sättet och ha en stark relation, men han hade liksom inte riktigt hunnit dit än, eller vad man ska säga. Han hade liksom inte träffat den rätta. Han delade lägenhet med några kompisar och hade nära kontakt både med vänner och sin familj i Ungern och på Irland. Han arbetade hårt och hans mest kära ägodel var en fin bil som han hade verkligen så slitit ihop till över typ flera års tid.
Mm.
Det var på Brook Lodge Hotel som han först träffade Marta Härda. Hon var där med några kompisar åt middag en kväll, men det var när hon då började jobba på hotellet som de blev vänner. Som jag förstår det så jobbar de båda två först typ i liksom service, alltså i restaurangen. Men över tid så verkar det som att hon fick börja jobba i reception.
Okay.
Hon kom från Polen, var född 1987 och hade bott på Irland sedan hon var 18. Vid tiden för den här kraschen hade Marta och Kasaba känt varandra i 2 år. Och under de 2 åren så hade deras relation blivit allt liksom mer infekterad. Åtminstone för Marta, som tyckte det var jobbigt att Kasaba försökte hålla hennes hand på jobbet, sa till folk omkring att de var ihop med, trots att de inte var det. Han pratade jättemycket om att de skulle typ leva tillsammans och han började då dyka upp där Marta var. Hon sa, hon liksom såg ofta hans bil typ stå. Du vet, det kunde vara både utanför hennes hem, men det skulle kunna också vara om hon typ hälsade på någon kompis eller så. Så var det som att han alltid var där hon var.
Mm-hmm.
Och hon, det här gjorde henne så pass rädd att hon liksom sa upp lägenheten hon bodde i själv och flyttade ihop med några kompisar. En av dem som hon bodde med var hennes ex och det var typ inte en ideal situation. Men nej, hon ville liksom inte bo själv typ. Så natten då Martas bil hamnat i vattnet hade Kasaba dykt upp utanför hennes hem och hade krävt att de skulle åka i hennes bil. Att hon skulle köra dem till stranden. Och grejen är att hon har typ kommit hem sent för att hon har varit hos någon kille som hon typ har en grej med. Och han har vetat det eller fattat det eller sådär. Så att han har blivit jättearg då för att hon är som att hon har någon annan som hon är mer intresserad av. Och så de har satt sig i den här bilen och han har då liksom totalt tappat det på henne, inte minst då för den här killen, men också för att det här har byggts upp under så lång tid. Och i bilen är det då som att hon får nog, alltså hon får panik på hela den här situationen som eskalerat över 2 års tid och hon liksom ville bara få det att sluta, säger hon till polisen. Och det man har lite svårt att utröna då är huruvida hon menar det som pågår i bilen just då, alltså det här bråket, eller det som pågått under hela den här tiden liksom. Men det som är klart och som hon också erkänner själv är att Marta vet att Kasaba inte kan simma. Men När polisen börjar kolla på bevisen så nyanseras liksom den här bilden som hon har målat upp. Det visar sig att den här natten, eller liksom natten till den här morgonen ska vi säga, när bilen körs ner i havet, har Marta ringt till Cassava 3 gånger. Sista gången hon ringer, och jag tror att det är enda gången han svarar, så är klockan strax efter 5:30 på morgonen. Och det är alltså typ 12 minuter innan bilen liksom körs ner i vattnet. När hans flatmate vaknar dagen efter har Cassava lämnat dörren öppen. Något som gör att polisen tror att han inte trodde att han skulle vara borta särskilt länge när han gick ut. Och det visar då också att Cassava satt sig i Martas bil utanför hans lägenhet, inte utanför hennes som hon har liksom tidigare påstått.
Okay.
Så hon ljuger om varför de är tillsammans den här kvällen, eller liksom upprinnelsen till varför de är på samma plats. Det är uppenbarligen hon som har tagit kontakt med honom och antagligen fått honom att då gå upp ur sin säng och ut för att möta henne. Och när hon konfronteras med de bevisen så här, du har ju ringt honom typ. Du verkar ju ha plockat upp honom utanför hans lägenhet. Så säger hon att hon inte minns det. Liksom. Hon minns inte hur det kommer sig att han är i hennes bil den här morgonen.
Okej.
Folk runt Cassava säger att han absolut var kär i Marta. Alltså att han var typ ganska heartbroken över att hon inte verkade lika intresserad av honom. Och hans bror Zoltan, som har först uppmuntrat Cassava att liksom pursue Marta då. Han säger efter ett tag till honom att så här, du borde inte ödsla din tid på henne för att hon leker bara med dig. Liksom. Han typ upplevde att hon då var ganska flörtig mot sin bror. Mot hans bror, inte mot sin bror.
Yeah.
Det vet jag ingenting om.
Kan lätt bli fel, ja.
Nej, men att hon liksom var flörtig mot honom. Det här är hans upplevelse då. Liksom. Yeah. Att hon var leading him on, helt enkelt. Och sen ändå inte var det minsta intresserad av att typ vara ihop med honom. Liksom. Så brorsan säger till Cassava att så här, skit i henne, typ. Du måste gå vidare. Det här kommer inte bli någonting. Det finns också de som säger att Cassava hade börjat liksom faktiskt börjat gå vidare från Marta vid tiden för hans död då. Det man vet är att de har rätt mycket kontakt innan den här morgonen. De utbyter på liksom samtal och sms, vilket också bryter mot, för Marta har sagt att de inte haft någon kontakt alls på 3 månader typ. Och sen kan man ändå se att det liksom är ganska mycket typ sms och samtal och så. Mm. Polisen jobbar på med sin utredning. De funderar på vad som hände helt enkelt. Är det liksom ett överlagt mord? Eller är det att Marta typ får ett konstigt infall och typ tappar kontrollen över sig själv, om man ska säga. Och man funderar då kring att hon har tunna kläder på sig vid kraschen, trots att det är mars och det är snöigt. Vilket ju är konstigt liksom. Hon har också, det är så här, hon har ju då uppenbarligen, är ju rutan på hennes sida nedvevad. Hon erkänner också att hon vet om jag har läst någonstans att det inte går att öppna en bildörr när man är under vatten typ.
Nej, alltså
Jag vet inte, det är så.
Det är faktiskt en av mina absolut största mardrömmar att hamna med bil i vatten. Alltså fy fan den paniken.
Och det här är en person som är jätterädd för vatten.
Kan
inte simma. Liksom. Det är
fruktansvärt. Fan.
Man funderar också då kring att det finns märken från handbromsen på bilen, men inget som tyder på att hon försökt använda bromspedalen för att få stopp på bilen. Så att därför tänker man att så här, han kan ha dragit handbromsen. Liksom.
Just det.
Men å andra sidan, så här, vem vågar köra överlagt rakt ut i djupt, strömt, iskallt vatten?
Nej.
Alltså det är ju också liksom helt beyond typ.
Yes.
Hur man skulle kunna våga det helt enkelt.
Nej.
Det tar drygt 1,5 år, men i oktober 2014 grips Marta till slut, misstänkt för mordet på Cassava Orsos. Och rättegången kommer bli, alltså Det är väldigt otydligt, helt enkelt. Okay. Okay. Jag har lyssnat på liksom två olika sammanfattningar om allt som händer, men det är fortfarande typ... Det är liksom ett jätteoklart händelseförlopp, och det är ganska oklart liksom vad det är som man tar re... Eller, det är väl helt enkelt så här, är hon typ en cold-blooded killer, eller är hon... Inte självförsvar skulle man kanske inte kunna säga att det är, men är det liksom att det kokar över och hon har varit utsatt för en extrem press av den här mannen?
Ja.
Det är liksom... Det finns ju bevis som tyder på att hon har uppenbarligen tagit steg för att han ska sitta i den här bilen. Liksom. Mm. Lite olika saker som händer under rättegången. Man får se en video från Kusabas senaste födelsedag där Marta sitter bredvid honom och typ skojar med honom. Och han säger att hon är hans present, typ.
Uh-huh.
Och hon, det verkar som att hon är på hans födelsedag också för att hon har kommit dit för att varna honom för att typ deras gemensamma chef känner till att han hade... sjukanmält sig när han inte var sjuk. Så uppenbarligen har de liksom ganska så kärvänlig kontakt då.
Just det.
Menar man väl. Försöker man visa med det då. Det finns ett, man visar upp ett kärleksbrev från Kusaba där han säger så här: vi kommer leva tillsammans för alltid. Jag tänker på dig varje sekund. Alltså verkligen så här väldigt, väldigt stora ord då. Och sen som sagt så finns det den här tanken om att Kusaba kan ha varit den som drog handbromsen i bilen. Killen som Marta var med kvällen innan Kusaba dog. De hade då druckit tillsammans innan han körde hem henne i hennes bil. Han vittnar. Och han vittnar om att hon ville att han skulle ta hennes bil tillbaka hem till sig.
Precis.
Alltså att han hade kört och lämnat henne hemma hos henne med hennes bil. Och hon tyckte att han skulle ta samma bil tillbaka hem så att han inte skulle gå hem liksom.
Okay.
Och det skulle ju då kunna tyda på att hon inte hade planerat att mörda Kusaba den här morgonen, för att då hade hon ju inte haft sin bil.
Nej, just det.
Sjukvårdspersonalen som tog hand om Marta efter kraschen berättar om olika saker som hon sa då, allt från typ han borde inte ha varit där till jag gav honom ingen chans. Alltså det är liksom väldigt oklara statements åt olika håll. Och i förhör då har hon också fått frågan om hon förstod vad som skulle hända om hon körde i vattnet, och det verkar typ ändå klarlagt att hon vet det, eller att hon förstod det på något sätt liksom. Martas advokat säger att hon hade kunnat dömas för typ så vårdslöshet i trafik med dödlig utgång, typ. Alltså ungefär en dom åt det hållet. Alltså att så här, det här bråket har eskalerat och hon har liksom bara gasat iväg, typ. Nu tappat kontrollen och liksom bara gasat iväg. Men det är inte en dom som åklagaren yrkat på. Alltså den typen av dom finns inte med. Utan det juryn kan välja mellan är mord, dråp eller att frige Marta.
Okay.
Och åklagaren menar att det inte spelar någon roll om Marta hade planerat att döda Kusaba innan hon satte sig i bilen eller inte, utan oavsett så borde hon då dömas för mord. Och det är också precis vad juryn gör. Alltså de dömer henne för mordet på Kusaba Orsos, och domen blir därmed livstidsfängelse.
Vad jäklar.
Hon har liksom överklagat i flera olika omgångar och särskilt då tryckt på att förhör hölls på engelska och inte på polska. Vilket man menar då alltså att hennes engelska inte har varit tillräckligt bra för att hon ska kunna göra det, utan hon borde fått förhör på sitt modersmål. De som inte håller med om det lyfter då fram att hon har bott på Irland. I typ 10 år, och typ hennes... hennes språk var uppenbarligen så bra att hon åtminstone kunde jobba i reception på hotell typ. Men det är ju fortfarande inte hennes första språk, såklart liksom.
Nej.
Åklagaren, eller man menar då också att åklagaren faktiskt inte visat liksom uppsåt typ, men den här har alltså avslagits om och om igen. Och hon flyttades i höstas till ett polskt fängelse och får sitta av sitt straff där. Och hon och hennes familj har alltid menat att hon erkänner sitt ansvar och liksom erkänner sin skuld. Men att hon aldrig menade att det här skulle hända.
Shit.
Och även Kasaba Orsos fick då till sist flyga till sitt hemland. Hans bror Zoltan sålde sin egen och sin brors bilar och familjen startade en insamling för att få ihop de 4000 euro som transporten skulle kosta. Man lyckades få ihop den summan och kunde begrava Kasaba i sin hemstad. Begravningen besöktes av över 500 personer och Kasabas mamma överlevde sin son och överlevde dödsbudet om sin son och fick också se kvinnan som dödade honom dömas. När domen föll beskrev hon det som att en sten hade lyfts från hennes bröst och familjen har varit väldigt tydliga med att de tycker att Marta Herda mördade Kasaba och att hon för det borde sitta i fängelse hela sitt liv.
Puff.
Och det är ju typ det här att det är så här, om det är så att det var överlagt mord, så vilket då rätten anser att det är, så är det här iskalla i att sätta en person i en person man har känt i två år och typ sätta den i ens bil och köra ut från en kant när man vet om att han är livrädd för vatten och inte kan simma typ. Och det har typ gjort att folk är så här, du vet, kallar henne för så, du vet, Ice Queen. Mm. Alltså sådana saker liksom. Visst
alltså,
är det
vad sjukt.
Jättekonstigt fall.
Jättekonstigt verkligen.
Jag har lyssnat på Mens Reas avsnitt om fallet och kollat på ett YouTube-klipp från kanalen Irish Coffee True Crime. Jag har läst massor av nyhetsartiklar på The Irish Times, The Independent och på Sunday World. Men om man liksom vill ha en ordentlig genomgång av det här fallet och typ höra om så här, sen vittnade de här personerna och de sa så här och så här, så kan jag ändå liksom verkligen rekommendera den här Mens Rea fallet eller podden, för att den är,
nice.
Den är in-depth. Mm. Och det är till många turer. En väldigt konstig tur som är inte direkt gynnade då hennes rykte är att polisen får vykort under det här, det dröjer då 1,5 år innan hon grips, så under sommaren efter att Kasaba har dött så får de vykort från Polen där, eller om det är sommaren efter, där det står typ så här: I hope you find your killer typ. Och att man DNA-testar liksom de frimärkena och kommer fram till att det är hon som har skickat dem.
Vads?
Ja.
Gud vad skumt.
Väldigt. Man vet ju, jag vet liksom inte vad det betyder, men jag tycker inte om det oavsett.
Nej.
Det var i alla fall då mordet på Kasaba Orsos i Arklow.
Ja, väldigt konstigt. Tack Karin.
Riktigt jävla konstigt. Tack själv ska du ha. Och tack även till er som har lyssnat.
Ja men exakt, det var allt för den här veckan. Mm. Vi hörs nästa vecka.
Ja men är det så att vi kommer ha börjat? Nej, inte nästa vecka. Nästa vecka blir också ett... vi får se lite grann om det är ett förinspelat. Vi vet inte riktigt.
Asking me who the beep 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 knows.
Who knows? Men det ni kan räkna med är att det kommer ett avsnitt.
Det kan ni räkna med.
Alltid. Det kan ni verkligen räkna med.
Ha det bra tills dess.
Hej då!
Podplay.